Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Där är vi igång. Det är fredag. Det är 5 april.
Härligt.
Och vi attackerar nästa allsvenska omgång, känns som. Eller?
Ja, men fan, det är... Man är liksom... Man är så jävla på tå nu när man... Även fast det är skitväder i Sverige. Så är man verkligen på tå och känner att... Nu vill man bara ha match på match på match. Och då kommer det en härlig omgång ändå. Där man kommer få liksom ytterligare svar på ens fantasy rätt. Måste man dra frikortet tidigt?
Nej, håll i.
Ja, men man är ändå där och liksom fipplar och håller på. Och stormatcher som liksom Malmö, Hammarby, Djurgården-Häcken. Det känns fint att vi är igång med stora matcher.
Ja, men verkligen. Och jag tycker bara det ska bli jävligt kul. Det första omgången gav mer smak.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Vi ska i alla fall ringa lite idag.
Ja, fokus på liksom några lag
som väst och syd, va?
Ja, som vi inte alltid åker till lite.
Nej, eller som vi försöker åka till. Men ska jag dundra igång med första, eller?
Ja, gör det.
Vår vän i väst, Ola Larsson, teknisk direktör i Göteborg.
Blåvitt. Möter Halmstad helgen. Söndag 14:00.
Hallå Ola.
Hallå.
Nu hör vi dig. Hur är läget?
Bra. Det är bra. Hur är du själva?
Jo, det är fint.
Ja, det är mycket bra.
Mycket snö dock och is. Hur har ni det där i Göteborg?
Det är samma, men vi har... gräsplanen faktiskt spelbar. Det är otroligt.
Faktiskt.
Ja. Det hade inte vår praktikant Tim från Kalmar. Han var ju väldigt irriterad på att Kalmar fick liksom köra inomhus för att det inte fanns en skottad plan. Men där är ni starka alltså. Det är härligt.
Nej, men här har vi gjort det bra. De har gjort ett bra jobb. Så att, ja, men sen vet jag inte. Nu, vi har ju träning om en timme här. Det ser ut som vi skulle kunna träna faktiskt på gräsplanen. Vi får se vad tränarna väljer.
Mm.
Det har ju varit en allsvensk premiär. En otrolig liksom inramning får man väl börja med att säga från er publik. En het match med heta känslor och efterspel och allt sånt där. Hur har det liksom landat hos dig, premiären?
Nej, jag skriver under på den sammanfattningen. Alltså inramningen är ju enorm. Alltså med livesången där från Joel Alme, med inmarschen, är ju inramningen är enorm alltså. Det är ju man blir ju tårögd när man sitter på sidan på riktigt.
6 plus va?
Sen, vad sa du?
6 plus berättigat att dela ut, va?
Ja, nej, men det är ju högsta betyg. Det var enormt. Jag sa det också till, alltså jag tycker att sången också från Joel Alme, alltså när det är, du vet, hela arenan sjunger med, att han ändå sjunger så pass bra som han gör. Mm. Alltså det var väldigt bra var det. Och nej, men sen så tycker jag att din sammanfattning också liksom, det är mycket känslor. Det är ju en match som pågår i 27 minuter. Sen efter det så får den ju ett helt annat ansikte, och där har vi diskuterat väldigt mycket internt då, hur vi ska förhålla oss till, ja, men du vet, hårt spel. Vad kan man tänka på? Vad kan man tänka på när man har ett gult kort? Hur ska man agera kring det? Det är inte fel att gå in i dueller, men man kan vara liksom lite eftertänksam. Liksom så. Sen också har vi väl försökt att utvärdera de första 27 minuterna och se vad gjorde vi bra då. För att resten är ju inte bra. Resten är ju inte bra liksom.
Mm. Jag tycker det är intressant det du går in på med hur man hanterar det inåt. Det är väl fullt förståeligt att supportrar och media och övriga riktar fokus på domare i sats, och även att ni verksamma i klubben även gör det såklart i affekt direkt efteråt. Men hur hanterar ni den biten när man har, om man ifrågasätter domaren, det vill säga, eller lägger ni det helt åt sidan och tänker liksom, det kommer inte utveckla oss i grunden liksom, att lägga fokus där?
Ja, men jag tror liksom att, bra fråga, jag tror att liksom Gustav Svensson gör det där, alltså hans agerande sammanfattar nog ganska väl hur vi kände allihopa, att man i stunden blir galen. Jag tycker också att det är någon situation där efter vi har fått vårt röda kort, när några Djurgårdsspelare ligger utanför eget straffområde och simmar på gräset och tar bollen med handen liksom, som tar in den i, du vet, fångar in den, och det blir ingen frispark, och då känner man så här, ja, men du vet, nu har ju domaren tappat det helt. Man är ju galen. Men sen efter matchen så går ju Gustav Svensson faktiskt och ber om ursäkt till domaren. Och han gör ju också även det i tidningarna liksom, eller i media. Så det sammanfattar nog ganska väl hur vi alla kände. Att sannolikt där och då, det här är inget kul. Och sen så efteråt så börjar man nog bli lite mer rationell och tänka så här, oj, vi har nog annat att fokusera på än domarens insats.
Det har ju också varit liksom en intensiv period för er vad gäller rekryteringar på grund av skador och sådär. Nu tog ni in en målvakt som är lite red, men Asko väljer ändå 18-åringen i mål. Och då såg jag matchen från tv, och då pratade Per Hansson som gammal målvakt om, och så här, men han var lite förvånad att det inte är den rutinerade som står, och jag vet inte om det var Axén eller någon annan som sa, men varför ska han gå från en bänk till en annan? Hur är dialogen där?
Alltså Anders kom ju, jag tror att han gjorde 2 träningar innan match, och då valde Jens att han tyckte att han inte hade varit med tillräckligt mycket för det då. Så att då får vi se hur han ställer sig till det sen. Men Anders är ju hitstockad för att vara med och konkurrera. Sen kan man ju också säga så här, att jag tycker att Elis är en väldigt intressant ung målvakt. Jag tycker att han har egentligen löjligt att prata om moderna kvaliteter, men jag tror att ni förstår vad jag menar. Ja. Han är ganska skicklig med bollen och nästan som en sweeperkeeper. Alltså han är utanför straffområdet och du kan använda honom i vändspel och sånt där. Så att han har ju jättefina kvaliteter som vi kan använda på ett bra sätt.
Mm. Som ni även förlängde med nu. Så är.
Ja, exakt. Nej, men så tänker jag att om man bestämmer sig för att starta en 18-åring i en allsvensk premiär, då är det nog rimligt att den spelaren har ett mångårigt avtal. Annars så gör inte jag mitt jobb.
Ja. Var det du, med tanke på din BP-bakgrund, var du drivande i den värvningen, så att säga?
Nej, absolut inte. Utan han fanns ju här när jag kom hit.
Ah, okay.
Så nej, jag har inte varit drivande i den. Det är ju så att BP gör ju ett bra jobb. Generellt finns väldigt mycket BP-spelare ute på marknaden. Så att bara för att jag tar hit en BP-spelare så behöver inte det betyda... Ja, men förstår du?
Ja, jag förstår
det, kan
helt.
Spelaren är bra.
En av de bästa plantskolorna i Sverige, så att jag hade inga konstigheter.
Ja.
Mm. En annan tanke som har slagit mig, det var ju när ni värvade in Mattias Johansson här, är såklart bra spelare, liksom rutinerad och sådär. Men hur många högerbackar ska ni ha i truppen, tänkte jag då? För ni har ju Ja, men Salomon som spelar där, Johansson, Sebastian Olsson har väl spelat det där någon gång för länge sedan. Sen är ju han en armerkniv, man kan använda honom på fler positioner. Salou har gjort det, väl på försäsongen också, någon match.
Lite. Men Santos då, även?
Ja, och Santos. Vad har du för förkärlek till högerbackar?
Ja, exakt. När du lägger upp det på det här sättet så låter det nästan löjligt. Men jag tänker ju inte riktigt som du gör, så att det är ju det som är skillnaden då. Och jag tänker ju att ytterbackar är en egen positionsgrupp. Så att är du ytterback till höger så kan du också spela till vänster. Och samma sak åt andra hållet. Och det är inte alltid så med alla ytterbackar. Man är oftast bäst på en sida. Men med Mattias då, just med Mattias, då kommer han hit främst som att spela till vänster. Där har vi ju Anders Tronsen som har varit ganska skadebenägen. Tidigare i år så har han ju varit tillgänglig egentligen hela året. Men vi behövde liksom en backup där om någonting skulle hända. Det var ju, eftersom Oskar Wendt, jag vet inte om ni kommer på och kommer ihåg det där, men han blev ju skadad där precis veckan innan. Ja. Och jag fick ganska dåliga signaler på kring Oskar Wendt. Initialt var det ju 2 veckor bara. Men sen jag visste ju bakut att det här kan ju bli mycket längre än så. Mm. Och därför var jag tvungen att ta in någonting. Jag tycker att det blev en väldigt bra lösning faktiskt. Där Mattias kan gå in och spela både till höger och till vänster. Jag kan ju säga då till vänster och till höger.
Vad får man av en högerfotad till vänster då? För det är inte så vanligt.
Nej, men vi har lite sådana här... våra ytterbackar kan då smyga in. Jag vet inte om ni har sett det, men du kan titta på det när ni spelar. Att de tar sig, det är inte alltid de som alltid är ansvariga för yttre korridoren, utan de kan ta sig in i inre korridoren och bli en uppsvällspunkt där. Och då kan du jobba både med... Alltså, då kan du jobba ganska bra med din högerfot även där. Så att jag ser inga... Om ni tittar på våra 4-1 mål, tittar ni på förspelet till det, alltså Mattias roll i det målet, så ser ni lite hur vi kan utnyttja honom där.
Fan, jag tycker du är rätt på det, Ola. Det är helt rätt. Man ska, folk, alldeles för många tror att spelare är liksom inboxade i något fack, att han kan bara spela till höger eller vänster. Bra fotbollsspelare kan spela på många olika positioner.
Ja, men kanske så. Men sen har du också att han har väldigt fina kvaliteter även som, nu låter man ju som en superhumanist och det kanske är, men det är en fin människa och ledare också. Mm. Och vi har ju byggt det här laget med ganska mycket unga spelare och det kommer vi fortsätta att göra. Men då behöver du ha ett gäng stabila, lite äldre herrar runt omkring som kan hålla dem här i handen och få dem att ta nästa kliv, och där är Mattias stark.
Jag tänker också på 2 andra unga spelare. Jag tänkte att vi börjar med Paulus Abraham som ansluter sent in på fönstret, stänger där och så får han göra mål direkt. Han får inte starta dock. Är det liksom på grund av det fysiska eller också samma som med målvakten där, att det är för kort tid i träning? Eller är han redo för 90?
Alltså, jo, nej. Han är nog redo för det. Det som har varit där med Paulus lite, det var ju att vi sa från början när han kom hit att vi skulle smyga in honom lite så att det inte blir, alltså lite om man tittar på Laurs, ganska intressant diskussion, satt med en italiensk klubb här i veckan och pratade om, ja men det, hur de tänker när de rekryterar svenska spelare eller skandinaviska spelare, Serie A. Och de menar ju då på att tempot mellan Serie A och allsvenskan eller danska ligan är ju det är en väldigt stor temposkillnad. Så de väger alltid in en period av en 6-12 månader där spelarna ska akklimatisera sig till det italienska tempot då, både i träning och match. Och går man på för tidigt där så är skademöjligheterna väldigt, väldigt stora. Och jag tycker att lite jämförbart med Laurs här som kommer från Hobro och kommer hit och tränar i ett tempo som han aldrig tidigare har gjort, vilket gör att han då få på sig skador som man aldrig tidigare har haft. Och den här typen av diskussioner tycker jag är ganska kul. Liksom och så här, hur ska vi förhålla oss till, till de här grejerna. Därav Paulos diskussionen också då. Nu kommer han ju från en högre liga då, men, mm. men han har tränat med deras U21-lag under en 3 månader eller någonting sånt. Så att då blir det en temposkillnad. Då kan det vara bra att man initialt tar lite lugnt.
Mm. Jag gillar ju att du träffar italienska klubbar som italofil. Men vad var det för klubb och varför träffar du dem?
Nej, men vi träffar folk hela tiden för att liksom få referenspunkter. Och sen också tycker jag att det är... jag gillar ju att träffa folk som har lite sådär, du vet, egna tankar och sitter och funderar mycket och sånt där, som det adderar mycket värde till mig i vardagen liksom, att få, man blir utmanad där man sitter och, du vet, så du inte sitter och tänker samma tankar hela tiden. Mm.
Mm. Men vad har du för klubb då?
Nej, men alltså det är ju fler, alltså såhär, när du spelar en match såhär, som vi gjorde mot Djurgården, så vi har ju nu har ju antalet scouter på våra matcher har ju ökat något enormt. Mm. Det kan man se, det är en stor skillnad. Det kan ju vara att vi har ett gäng unga spelare här som faktiskt presterar på en ganska hög nivå, och då ökar det, och när då de kommer hit så brukar de ofta komma hit och åka förbi här, så man skapar relationer. Så det brukar inte, behöver inte alltid vara att en klubb är här för att titta på den eller Nej. Den spelaren, utan det kan vara att man bygger relationer också.
Jag fattar helt. Jag bara tänkte en sak gällande Paulos där också. Vad är det du ser honom långsiktigt i Göteborg? Nu igen, jag förstår att han är inlånad såklart, men vad ser du honom främst i ert system? Är det som nia då? För det är ju en helt annan spelartyp än vad Laurs är. Eller är det på en kant lite mer?
Nej, mer som kant. Men han kan ju spela nia också. Liksom, men jag ser ju honom främst som en kantspelare, främst till vänster.
Mm. Ja, men då börjar ni verkligen få en bredd med unga spelare som har presterat där. Och, vi satt här med Jonathan Chalkas för någon vecka sedan, och han har ju Oscar Pettersson, gjorde den dealen med dig och berättade om hur ni la fram liksom hela projektet med Oscar och hur ni såg honom. Sådär. Sen har ju inte starten varit kanon så. Vad är det som gör att Oscar inte startar?
Jag vet inte riktigt vad det är. Det, alltså, om du tar, vi var inne på lite det här med Laurs då, flytta från Hobro till Blåvitt. Och att flytta från en mindre klubb då, alltså nu går ju BP, de gör ett väldigt, väldigt bra jobb och de spelar i Allsvenskan precis som vi gör. Men det är en stor skillnad att komma till Göteborg. Det är ju ett enormt tryck kring matcherna. Det är media. Du helt plötsligt så ska du uttrycka dig i den här typen av forum, och du ska uttrycka dig i tidningar och sånt där. Och, det blir någonting helt annat. Så man behöver väga in det, och det tror jag Jonathan sa också till er, eller det borde han ha gjort. Att vi pratade även om det. Det är inte bara att komma hit och prestera som fotbollsspelare, utan du ska även komma in i hur agerar jag som fotbollsspelare vid sidan om. Hur är det att vara en förebild för unga spelare på riktigt? Liksom. Så jag är inte oroad över Oscar. Jag tror att det här kommer gå alldeles utmärkt för honom. Men det är en omställning att komma till en större sammanhang.
Vi är väl inte heller oroliga över det, utan han behöver inte in direkt. Ju.
Nej, kanske. Men det jag är orolig för är ju att han inte startar till höger. Där han gjort massor poäng.
Ja. Ja, men det kan man ju diskutera. Och det vi har pratat om här lite, det är ju att addera lite till hans spel då. Och att komma in lite mer i banan. Men det här är ju en intern diskussion gällande hur vi ska... Men jag är inte speciellt oroad över det här. Det här är han har kommit in på ett fint sätt i laget. Han rör sig väldigt rör sig runt här, och det känns som att han verkligen är hemma. Nu gäller det bara att få ut all den här kraften på planen också.
Mm. Sen har ni ju en guldklimp som både jag och Hugo har blivit lite smått förälskade i Malik Hjelkoe. Och där vet man ju att ålder i dagens fotboll spelar ju liksom väldigt stor roll. Finns det liksom redan nu intresse på honom efter de här insatserna han har gjort?
Nej, men alltså det är väl klart att nu blev ju han gjorde sin första allsvenska match här i måndags, och då är det ju en ny bekantskap för många i fotbollsvärlden. Men vi som har varit med här och sett honom i Svenska Cupen och i träningsmatcher och i träning framförallt, vet ju hur jäkla bra han är. Så det är ju ingen överraskning. Jag tror bara att vi har sett alltså det här är bara en försmak av vad vi kommer att få se av honom. Men det är ju, så det är klart att det är ett gäng förfrågningar direkt efter en sån här match. Vem är, ungefär som, så här, vem är det här? Vem är det här? Så lite så har det varit, men ingenting annat.
Jag tänkte, nu behöver vi kanske inte nysta ännu mer i det då. Jag fick ju ett tydligt svar där, men jag tänker ändå, när han ändå kommer från ASEC Mimosa, som ju är, måste ju vara en, ja men det är ju en erkänt, världskänd akademi, talangakademi.
Ja.
Har inte många stora klubbar redan, ja men följt honom och tänkt sig, ja men det här är ett lagom steg att gå till Göteborg, så kan vi plocka honom därefter liksom. Eller?
Kan det är säkert så. Det är säkert så, och Sverige har ju blivit en sån bra miljö att, ja men ta de här 18-åringarna, komma hit och låta dem få prestera och sen gå vidare. Det är ju tydligt att se att, ja men du vet, klubbar i Belgien, Holland kanske. Det är ju deras strategi liksom. Och de tittar inte bara på Sverige utan även Norge, självklart.
Tyvärr.
Danmark.
Ja, ja. Jag vill ju säga att jag minns att du var med i Bayern när det var liknande med Odilon. Var det samma period som du var där? Som man gjorde den värdliga försäljningen?
Men du får, det som var med Odilon där, jag absolut inte ligger bakom det här. Det är ju liksom Hjelmberg och jag som gör det fantastiskt jobb. Men jag var ju med och just den här känslan, alltså jag förstod aldrig egentligen riktigt diskussionerna kring Odilon som var i media och kring så här att han är så dålig och hur kan han få spela så här. Jag var ju tvärtom. Jag var så här, hoppas att han kan få ha bollen hela tiden, för han är ju bäst på banan. Alltså, och du vet att och det är lite av den här känslan när du får den där känslan när du sitter på sidan, så då är det, och du får den känslan, hoppas att han får ha bollen hela tiden. Kan han inte få ha bollen? Du vet, du vill bara se mer och mer och mer. Lite den känslan har jag med Malik också. Det här att, skulle det inte vara kul att han hade bollen hela tiden? Du vet. Sen fattar jag att det gäller att spela i laget. Så, eller tid när vi spelar mot Djurgården. Men förstår ni vad jag menar? Och, så att jag jämför de casen lite på så sätt att... det är kul att han är på banan.
Fast där känner jag precis tvärtom. Med tanke på att Malik Jalko, jag kan ju springa för fyra stycken, så att jag vill inte att han har bollen, så att han bara springer runt och runt och runt hela tiden.
Ja, visst. Ja, jag fattar.
Men hur, du pratar ju om och drar referensen till anpassning och sådär. Med afrikanska spelare är det många som säger så här 6-18 månader. Och så har du, jag antar att han inte kan så mycket engelska utan pratar mest franska och sådär.
Ja, men det är så konstigt då, för att jag tyckte det var samma sak med Odilon. Jag kommer ihåg att vi hade ju en hel organisation kring det, att man skulle åka och hämta dem och komma till träningen och skulle handla mat och allting sånt där. Så kommer jag ihåg att det var någon, om det var Vadda eller vem det var, som skulle åka iväg och hämta Odilon till den första träningen. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Och så bara, kom dit och bara, men han är inte där. Han var inte på plats liksom. Han hade någon lägenhet i Bagarmossen liksom. Alltså, han är inte på plats. Var är Odilon någonstans? Nej, men då hade han ju satt sig på tunnelbanan och åkt iväg till träningen. Du vet, och lite där är vi med Malik också, att alltså, vissa spelare tar tid, men andra bara, jaha, vad ska jag köpa? Ja, där köper jag, du vet, månadskort, puff, och så nu sätter jag mig på tvärbanan och sen helt plötsligt på sig. Du vet att vissa är så, och det hänger också, alltså, det är lite annorlunda, det är lite olika där.
Ja, verkligen. Fantastiskt.
Ja. Match till helgen då. Ni möter Halmstad borta, hur känns det?
Ja, alltså som sagt, jag har ju 27 minuter som vi tycker att vi uppnår en hyfsad nivå där i alla fall och gör mycket positiva grejer och det vill vi fortsätta göra med mot Halmstad. Jag tycker också att när jag jämför med hur vi spelade förra året mot Halmstad, så var det, ja men, och det ska vi ju ha nu också, mycket med kraft och liksom sådär, men jag tycker att vi har fler spelare på banan som kan avgöra matchen än vad vi hade förra året. Det hoppas jag att vi får se på matchen, att de här spelarna kliver fram och faktiskt avgör.
Bara sista frågan då, Olan. När vågar man räkna med att se Laurs i en startelva ungefär?
Jag vet inte faktiskt. Jag kan inte svara på den. Han går ju runt här och är glad alltså, hela tiden. Laurs är sån här... Alltså, vissa spelare är så här att... men så lite spillevink. Alltså han är sån här som du vet, när du tittar på honom, han tränar hårt som fasen och bara kör och du vet, bara ryker. Mm. Vänder du ryggen till och så gör han en bicykleta, du vet, på man bara, men Lars, vad fan, du är ju skadad liksom. Och här är det så här att, men du vet att han är nästan så här 11 år i huvudet. Du behöver hålla igen lite. Så att ja. Jag vill ju helst att han i slutet ska sluta med de här bicykletarna uppe i styrkerummet, utan mer fokusera på att komma tillbaka liksom.
Jag förstår vad du menar. Ola, stort tack för att du tog dig tid för oss idag.
Tack själva.
Sköt om dig.
Tack om dig.
Tja.
Hej, hej.
Ja, alltid lika fint att prata med Ola Larsson.
Ja, jag har inte gjort det tidigare, jag har bara hört när ni har gjort det, när Birro var med, och då blev man ju liksom fan vilken härlig energi.
Aha,
eller? Det där är en person man vill vara runt omkring.
Mm. En guldklimp, ja. I allsvenska vardagen.
Alla som inte har stenkoll då, så är ju han nu från Stockholm, vart i Brommapojkarna som du sa, som akademichef. Och sen så teknisk direktör i Bayern, men har väl också en civil karriär som den,
okay.
Jag för med det, där han även kan liksom business sidan, så inte bara en fotbollsarbetare.
Sen vet jag att han, jag tror att det var i tiden i BP, men tog han ju fram, han var ju drivande, har jag för mig, i att ta fram en app som, han är ju väldigt mycket för utveckling och utvecklande av både ledare och spelare, så han tog ju fram en app ihop med några andra, vad jag förstår, som heter Supercoach, som jag har själv använt, som när man har en så här jävla övningsbank och allt möjligt. Sjukt bra för alla fotbollstränare. Sådär. Mm. Väldigt intressant.
Ja.
Ska vi gå vidare?
Ja, men det tycker jag.
Och då ska vi vidare till Malmö, va?
Ja.
Inte Malmö FF, utan till en person med stenkoll på Malmö FF, tänker jag.
En personlig favorit också.
Är det så?
Ja.
Ruskigt bra expert i alla fall.
Ja.
Dubbel A.
Anders Andersson.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stark signal i Skåne.
Vad gör en stark signal? Vad krävs liksom?
Nej, den sprakar inget.
Hallå Anders.
Hallå, Anders.
Hej Anders. Hugo Månsson och Henrik Eriksson här från Studio Allsvenskan. Hur är läget?
Hej grabbar. Det är bra, tack.
Vad gör du för något?
Just nu så har jag faktiskt elektriker i huset här, så att jag kommer med expertis till dem och hjälper dem på traven här, vilka kablar och sånt.
Härligt.
Så här självutnämnd expert som ligger i soffan och bara, nej men blåa kabeln där. Det blir bra.
Exakt. Klipp den blå. Nej, förresten den röda.
Ja, allsvenskan är igång. Hur liksom ser en vecka ut för dig så här, mellan matcher, mellan kommentering?
Förutom elektrikerjobb så är det ju att förbereda för nästa match. Nu i helgen så ska jag göra Norrköping igen. Jag gjorde dem i premiären.
Just det.
Men jag gjorde inte Mjällby. Så att Mjällby-Häcken har jag kollat lite grann på. Och sen så ska jag också göra Malmö-Hammarby. Så det blir att titta lite på Hammarby extra där också.
Aha.
Det ska jag göra med.
Ja. Ja. Tre matcher ändå alltså?
Nej,
två.
Okay. Nu, det låter rimligt. Ja,
Nu är du som ligger i soffan och klipper kablar.
Ja, verkligen. Okej. Vi tänkte ändå lite extra Malmö-fokus här nu då.
Ja, vi börjar med det. Vad tycker du då efter premiären? Där jag tycker väl att det kanske blev lite så här, man ska stänga serien redan i första omgången. Snack, mycket kanske från mediehåll. Kanske en del från er studio också. Att så här, jag är lite allergisk mot att det är avgjort efter en omgång. Eller vad känner du?
Ja, det får man väl hålla med om. Alltså, det blev ju en ganska enkel resa för Malmö. Men det var ju lite som Malmö, Djurgården och Hammarby. De fick ju lite hjälp på traven där, om man ska säga så. Att få enkla segrar. Men jag tyckte Malmö... Axén var ju glad för det. Det var ju väldigt fartfyllt Malmö om man jämför med förra året. Det var det han hyllade mycket i studion till exempel. Men vi konstaterade, Tommy Åström och jag som jobbade med att förra året hade Malmö 100 passningar fler än motståndarna i snitt per match. Och i första halvlek med Norrköping hade de 45% bollinnehav.
Mm.
Så att alltså 10% färre, mindre än vad Norrköping hade bollen, hade Malmö, vilket ju är helt revolutionerande för vad Malmö FF, får man säga.
Verkligen.
Så att det var lite annorlunda den matchen i alla fall. Så det blir spännande, tycker jag, att se om det kommer att se liknande ut i nästa match. Eller om det var tillfälligheter som avgjorde det här. Men det var lite intressant i alla fall.
Ja, vad tror du det beror på då? Att Rydström och Malmö FF accepterar att Norrköping har bollen mer?
Ja, du, jag tror att med tanke på han sa det där också, Henrik Rydström, om att han satt in ett större rex för att... För att han hade två anfallare, ville ha lite mer fysik där. Då tänker jag också att han kanske kände att med två stycken anfallare har man inte den här extra spelaren som springer runt och håller i bollen som de ofta gör, utan man har två stycken som är lite tyngre och mer rakt på sak. Och det var nog en tanke med det här, helt klart.
Gillar du det?
Alltså jag är lite av den gamla skolan också, att jag tycker om när det går, när man utnyttjar farten. Och jag var och tittade några gånger på någon träning i januari här med MFF. Och då såg jag ju direkt att direkt i januari tränade de på snabba anfall och bollerövring högt. Mm. Och då frågade jag Theo Olsson de här och om det, så sa han att ja, det är ju det vi känner nu, att vi kan fortsätta direkt där vi var. Förra året så kom vi nya som tränare, och sen på sommaren kom det många nya, så vi fick liksom aldrig riktigt gnugga detaljer, utan vi fick börja om lite under sommaren. Så det blev den känd de kunde göra, det kunde de göra i år, och det kanske är det här lite snabbare spelet som de har putsat på.
Väldigt intressant. Och det låter ju klockrent ju att kunna, framförallt inte minst för inför Europaspelet, att kunna hota lite mer på omställningen och gå lite mer direkt rakt på sak kanske.
Ja, alltså jag tror jag sa det i sändningen att det kändes lite som Norrköping var inte dåliga i sitt spel, och första 20 var det ganska jämnt. Och de hade liksom lägen de också. Men det kändes lite som om det var när MFF mötte Chelsea i Champions League till exempel. Malmö gjorde ingen dålig match, men Chelsea vinner 2-0 komfortabelt. Det är lite så det kändes i den matchen här, att Malmö var effektiva och tyngre.
Mm.
Är det någon i laget liksom som kommer då kanske bli lite åsidosatt, som man har tänkt att så här, för den där kommer få mycket speltid, men som kanske inte får lika mycket speltid med det här sättet att anfalla till exempel?
Bra fråga, Henke. Det är ju lite av de här Oliver Berg, Bäckia och Ali och så här. Jag tror ju att kanske att de kommer att få spela mycket, men jag tror att Oliver Berg till exempel är ju en sån som hade sprungit och varit nia eller tia kanske här, men det finns ingen riktig tia, utan Nanasi tar den rollen. Som Nanasi spelar så spelar ju han alltid.
Mm. Ja. Finns ingen att klaga på där.
Nej, jag tycker inte det heller.
Spelar ingen roll hur många. Vem var det som, Gunnarsson var det som sprang med Excel-ark, va?
Ja.
Nej, det spelar ingen roll när Nanasi är där framför.
Det är faktiskt väldigt, det är faktiskt roligt, för att det är många bekanta till mig eller folk i allmänhet som också säger att ja, han är väl okej, men jag tycker att han är så märkvärdig.
Nanasi?
Det ser inte så mycket ut alltid liksom, och så här, men det är konstigt, för det är flera som har sagt det till mig, men ja, alla siffror, och jag tycker det är lite konstigt, för han är elegant, och jag säger det är lite Emil Forsberg över honom, och det är god kritik.
Han är ju inblandad i allt, känns som. Han ska ha boll, men han är snabb, han är en bra avslutare, en bra framspelare, ganska komplett offensiv spelare i Allsvenskan, måste man säga.
Absolut.
Nåväl då, Hammarby kommer på besök till helgen.
Ja.
Har du börjat studera Bajen?
Ja, lite grann har jag gjort det, men inte 100 ännu. För att jag har ju hållit på med lite hemma. Men jag har suttit. Ja, precis. Nej, men vi har, som jag sa innan, de hade ju också, jag har ju sett sådär lite halvknackigt ut. Jag tycker det är en otrolig styrka att ta fram den bästa matchen kanske, när man, eller den här styrkan att utka Kalmars misstag och sen bara äga matchen. Jag tycker att de gör rätt så bra faktiskt.
Men visst stinker det
efter den här sommaren.
Ja, men visst stinker det 4 gjorda mål för Malmö.
Alltså jag tycker kanske, om man tittar på Bayerns 11 på pappret, så är Malmös väldigt mycket starkare.
Ja,
och brukar inte ha Hammarby, men det känns ju, för mig känns det lite så här som att du sa, som ni sa i början här, att Malmö har haussat upp så enormt mycket, och det är klart att det kan ju vara ett spel också för att få dem lite, antingen invagga dem i säkerhet eller få dem lite spända, men att få vara en stor klubb som Hammarby har blivit nu på senare år och komma till Malmö och ha den ingången och bara känna att skitsamma vad vi gör här, för att ingen förväntar sig så mycket av oss. Det är ju ett guldläge, trots allt.
Mm.
Och det finns några riktigt bra offensiva spelare.
Mm.
Som mittfältare då, vad har du för liksom preferenser där? Vi pratar mycket med Nordin ibland. Han har ju sina preferenser, och jag kan tänka mig att alla har ju liksom sina favoritspelare. Hur hade du ställt upp mot ett Hammarby om du får välja på mitten?
Ja, alltså jag själv under större delen av min karriär såg väl ut som en Berg Jonsson, lite sån här liksom bollvinnare, men också en som hade husade passningsfot och så. Och han tycker jag ska spela. Sen Peña har ju sett bra ut innan, och just för det där tror jag också att det där är ju också en sån, det är inte bara för en Rex, men när man spelar med två anfallare, då kanske det är lite, det går det kanske inte helt lika enkelt att spela med både Peña och Berg Jonsson, utan då blir Otto Rosengren en sån spelare som kan komma in och springa och han är ganska rivig och gör det bra på många sätt, även om Rysbom blir lite arg på honom ibland, som han sa i sändningen. Men jag tycker att Otto, jag har alltid gillat honom sen Mjällby, och jag tycker att han har ett lite åt det Hugo Larsson stuket, att man bara kör och man springer och man liksom agerar innan bollen kommer, innan man reagerar inte, utan man agerar och man är på plats. Och jag tror om man vill ha pressspel så är han riktigt bra att ha in där också. Och sen är han en duktig fotbollsspelare. Peña är ju briljant passningsspelare, och då, men funkar nog lite bättre i tre, alltså en nia och två yttrar. med T bakom egentligen.
Hur tycker du Botheim har kommit in i laget då?
Bra, jättebra. Jag och Tommy stod innan och pratade med Anders Christiansen också innan matchen, för han kom dit och gick runt och njöt lite av att vara på en fotbollsarena så igen där, och han säger det att det är en otroligt bra stämning i gruppen. De nya har kommit in bra och väldigt skön kemi mellan spelarna, och det känns som att det har varit ganska lätt för Botheim att komma in, tycker jag.
Riskerar du för i andra klubbar, nu vet jag ju att Malmö är i en annan särställning i Sverige såklart, men vi vet liksom Djurgården i fjol, det började redan gnällas lite under våren framåt sommaren om konkurrensen, att det är, du förstår att de som var toningivande förra säsongen inte var det längre. I Malmö känns det aldrig nästan som att det är så. Vad beror det på? Liksom, köper alla direkt att det är så jävla tuff konkurrens? Eller? Förstår du vad du menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar. Nej, det tror jag inte man köper rent av, för det är stora egon när man spelar i stora klubbar. Och det ska det vara också, men jag tror att det är lite take it or leave it känsla där. Danne Andersson är väl ingen som säger, aha, ja men då så ska vi säga, jag ska prata med Henrik och säga om du kan få spela lite mer, utan det är ju så att du måste ha en konkurrens annars. Alltså, nästan varje klubb jag har spelat i alla fall när jag var utlandet på, så har jag varit och knackat på dörren hos tränaren och liksom frågat, okej, nu har inte jag spelat här på några omgångar, varför inte det jag borde spela, tycker jag. För att så får man göra, men sen får man också acceptera när tränaren säger att ja, vi har vunnit 3 matcher i rad, jag tror du blir kvar på bänken. Det får man liksom ta, och det är lite så, tror jag, man att du får acceptera det, eller så får du inte spela alls och försvinna så småningom.
Vad tycker du, förutom att Malmö är lite mer direkta, har lite annat sätt att anfalla på i första matchen, det vill säga, vad sticker ut med Malmö inför 2024, och förutom att de har den bästa truppen så i sedvanlig ordning?
Ja, nej, det sticker ut rätt mycket faktiskt, för att jag håller med folk om att det är en extremt bra trupp. Och sen så är ju Henrik Rysson, på tal om det vi pratade om precis lite innan här, håller alla spelare nöjda. Han har ju 3 unga spelare på bänken, men det är ingen av dem som kommer in direkt, utan ju Bolin gör, men alltså det är de etablerade som byts in för att hålla folk nöjda, så det kommer väl att vara så lite också. Det som jag ser som det stora, alltså faktiskt mega stora jobbsposten för alla andra lag, det är att Malmö FF, om man jämför med för ett år sedan vid den här tiden, så har man en extremt mycket bättre rate på fasta situationer. Alltså varenda gång det är hörna nu, Botheim är ju inte liten heller.
Nej.
Och så har du Kiese Thelin, och så har du Cornelius, och så har du Pontus Jansson. Det är lite sån här AIK-feeling på Malmö nu vad gäller hörnor som de hade för några år sedan. Att man kände att det kan bli farligt varje gång. Så det tycker jag är väl det som sticker ut lite.
Intressant. Finns det någonting som Malmö behöver se upp med hos Hammarby nu då till helgen? Är det liksom som du har sett spelmässigt?
Ja, det tycker jag. Alltså, om man tittar på, om vi börjar med att fortsätta på Malmö som lite, det är ju deras, de är ett anfallande lag. Och där finns luckor. Hade Norrköping varit lite mer kliniska, så hade de sårat dem. Men sen gör ju Malmö mål ofta, så det gäller ju att man gör 1 eller 2 mål också som motståndare. Men jag tycker att Hammarbys offensiva spelare är starka. Många är duktiga där, och med den, som jag sa innan, känslan att gå in i en match som...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea, with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Hammarby gör nu med axlarna verkligen nere och kan slappna av, så tror jag att det kan, de kan känna fritt spelrum liksom.
Mm.
Intressant också tycker jag Erabi, jag har ju också hört till dem som gillar honom som fasen, att jag tycker att han var allt för att bli en stor spelare, fysiken och, mm. Och allt. Sen visar han, tycker jag, han har visat det innan och nu så befäster han verkligen det här att han har en skalle som är riktigt bra, för att han tar den här petningen på rätt sätt, kliver in och levererar direkt. Och det, alltså, man ska inte underskatta värdet av det.
Nej.
Så nu har du flera spelare där som är bra. Sen, så att, och så tror jag också att det här med att Besara, som är en av allsvenskans absolut bästa spelare, får avlastning i en liknande smart spelartyp i Oskar Jörg. Det kan liksom inte bli fel, tycker jag i alla fall.
Nej, det finns väl potential, även om det, vi nog är nere på 10% chans på sin höjd till en borta poäng.
Så säger man när man håller på ett lag alltid. Men du vet alltså, det är ju också, tycker jag kanske, att Hammarbys defensiv, de kommer få jobba hårt, och de är väl inte den starkaste delen.
Ja, det får vi säga. Och när var senaste gången Bayern ens vann borta mot Malmö? 2008 eller 2009 eller något sånt där. Charlie Davis spelade i alla fall. Så att det är ju jävla bra tag sen. Får vi säga. Ja. Så mina förväntningar är inte sky höga i alla fall, kan man säga.
Nej, och det förstår jag ju. Alltså men jag har ju följt Hammarby jättelänge liksom, och sett hur de har utvecklats som klubb genom de här åren. Jag började jobba som kommentator 2009. Och följde med i resan i Superettan och allt. Och jag menar, men nu, det är ju enormt alltså. Och det är lätt att glömma det. Det är lätt att bli fartblind. Men samtidigt så har man visat nu att man är här för att stanna. Och det kommer man att göra. Och det, jag menar det här mentala, att man bara kan gå in i denna matchen. Vi har inte vunnit sedan 2008. Och ingen förväntar att vi ska göra det nu heller. Nej, då kan du ju bara prova saker. Du kan chansa, du kan göra vad du vill. Ingen kommer säga någonting.
Nej.
Så att,
ut och köra bara.
Ut och köra.
Ja. Vi väntar några omgångar med att dela ut pokalen då till MFF. Men många omgångar är det inte kvar, det får jag säga.
Det är en pokal som ska spelas om först också.
Ja, men det är...
Jävla match, det kommer bli Malmö-Djurgården.
Lennart Johanssons pokal är redan utdelad innan dess.
Ja. Verkligen. Skittråkigt att Kyller gick sönder. Det var ju... Det är ju ett bakslag för Djurgården. Även om de har bra spelare som kan täcka upp det, så är han viktig.
Ja, du håller inte med din kollega Axén där som hävdade att Kyller är sexa i den rangordningen.
Han har sagt det, sexa.
Ja, han har sagt, han
nej,
sagt
det sist.
Jo, han har sagt det. Han har sagt att han är sist i den rangordningen, tycker han.
Oj.
Ja.
Alltså i min värld, jag har ju själv spelat mittfältare och defensiv så här. Och, alltså, ska du ge frihet till ytterbackarna att de får gå om mycket, så måste du ha en duktig defensiv mittfältare. Så, och han är så smart också och tänker så mycket fotboll, så att, ja, jag menar att han skulle jag välja bland de första.
Ja, jag håller helt med.
Ja, jag är ju med dig, jag är ett stort fan av Rasmus. Jag vet också hur mycket han gör alla andra bättre i det där laget.
Precis.
Och det är den ledaren han är.
Kanske series,
och lugnet att sprida också.
Kanske series bästa, alltså andra bollsvinnare också. Han står alltid rätt för att vinna andra bollar.
Ja.
Men jag menar det, han tänker spelet. De stora spelarna tänker ju lite längre. Alltså, om jag slår bollen dit så kommer det dimpa ner antingen där och då kan vi bygga vidare. Alltså, då finns det sådana spelare. Jag tror att jag har lite av det.
Ja, och underskattad fot. Han står ju med två ass den här försäsongen också, där han har slår in bollen till Bergvall mot AIK. Och sen har han någonting innan dess också i kuppen. Kan man
ja, Danielsson var det va, som ska nicka in.
Nej, Mirotenno
var det. Mm, just det.
Underskattad fot.
Ja. Anders, Stort tack för att du tog dig tid för oss idag. Se till nu så att elektrikerna gör jobbet ordentligt.
Jag ska kolla här. Min expertis inom detta område är obefintlig. Men snacka kan jag ju.
Ja, men, det är bra.
Det är samma sak med oss alla som följer svenska landslaget. 10 miljoner förbundskaptener, Jon Dahl Tomasson, behöver ändå lyssna på vad vi alla tänker och tycker. Så att du ska...
Ja, så är det.
Ja. Håll i där i soffan.
Jag gör det.
Sköt om dig.
Ja, ta hand om dig. Vi hörs.
Tack. Detsamma. Ha det bra.
Tja.
Hej.
Ja, där har vi det.
Jävla fredag. Man går in ännu mer med studs i dojan till helgen, tycker jag, efter att få lyssna på två riktigt surga allsvenska profiler.
Studs i dojan, ett av så här få fotbollsuttryck som går att likna vid Hawkins, du vet, kasta in en skrynklig framför kassen och ja, men du vet, alla
ja,
de där.
Ja. Jag vill slänga in någon nyhet ändå.
Ja, gör det.
Enligt Expressen så la Bayern ett bud på Wenderson på 67 miljoner.
67.
6 till 7. Och bonusar kunde landa på runt 10,5. Det är mycket ändå.
Ja, det vittnar väl om Kim Hellbergs desperation efter Wenderson, kanske.
Ja, så går han in och gör det målet mot Elfsborg.
Ja.
Ja. Sen efter det. Nej, men ja, och det var nej tack.
Ett ganska bra bud, för att säga. Men jag förstår ju Värnamo också med kort in på allsvensk premiär. Ja. Att man inte vill släppa en av sina nyckelspelare. Det fattar jag.
Nej, men och det här är ju lite den matchen vi pratar om. Det är ju lite hjärnarnas kamp mellan de två mest hypade tränarna vi har just nu i Hellberg och Rydström. Jag kommer följa den här matchen med glädje, verkligen. Ja, sen är jag inte inne på din att det är 10%.
Det är ju max, då är jag snäll åt Bayerns för. Det är 10% chans eller risk, beroende på om man har sympatier någonstans. Mm.
Såg du...
Nej, men låt oss vara ärliga här. Jag blandar både empiri, historia och nuvarande styrka. Det är ju självklart. Såg du vad då?
Hammarby är först i världen med att dela sin data.
Mm. TV4 gjorde någon nyhet på det där, såg jag.
Ja, exakt. David Samter intervjuade då. Professorn som är Bayern supporter också, som har 12 Analytics. Och ja... Vad tycker du om det? För du fick ju supportrarna fråga om. En del tyckte bra, en andra tycker jag håll på hemligheterna.
Ja, de som tycker att det är håll på hemligheterna har nog inte förstått att alla lag i, ja, men ner till division 1-2 har ju tillgång till datan bakom alla lag. Så att vill man kolla, vilket de nog gör, analytikerna och sådär inför matcher, så ser man ju väldigt tydligt vad ens lag senaste prestation och över tid och allting. Så att det är inga hemligheter, om man tror det överhuvudtaget. Det kan vi få tag på om vi vill. Så nej, jag tycker väl att det är ganska bra på ett sätt, för att jag tycker att man är ganska tydlig mot sina supportrar och att man bjuder med sig av den datan ur ett relevant perspektiv utifrån att man har släppt strategin om hur man vill spela. Och då kan supportrarna hela tiden få en uppdatering på hur ser vi utifrån det. Sen så gäller det också att göra det tydligt att om Bayern står och förlorar med 0-4, oj, här ser kopiorna väldigt bra ut. Alltså, det gäller väl att hitta någon form av balans där. Att man inte flyger med att det är allting som spelar roll. För så är det inte. Men det är väl jättebra att kunna ge mer kunskap och mer information till sina supportrar. Och att man gjorde det på ett ganska lättbegripligt sätt också.
Ja, det är ju det viktigaste.
Precis.
Man tillgängliggör det,
ja,
känner jag.
Sen så kunde de nog ha förtydligat vad PPDA betyder, för det har jag väldigt svårt att se att Börje nere på kvarnen förstår hur Hammarby ligger till på PPDA.
Kan du ha PPDA är?
Ja, passes per defensive action eller defense action eller något sånt där.
Ja.
Så tror jag det är, va? Nej, pass. Nej. Vad är det nu?
Nej.
Jo, passes per defensive action, tror jag. Något sånt.
Ja, det är rätt.
Ja.
Så. Man kan ju alltid googla om man inte vet.
Det är ju ens pressintensitet i stort sett. Så att hur många passningar låter du motståndarna slå innan du agerar på det. Och det trycker väl Bayern på väldigt hårt nu inför den här säsongen. Som jag förstått det.
Ja.
Det behöver man nog förtydliga, tror jag.
Ja, det håller jag med om.
Det stod någon så här ordbank där längst bak, så jag förstod. Eller en ordbok i slutet som förklarade det.
Ja.
Men vad tycker du? Det låter väl ganska bra, eller?
Ja, absolut. Absolut. Mm. Vi säger väl trevlig helg med det.
på måndag är Biro tillbaka. Han har varit i Manchester på fotboll.
Rockklassiker va?
Ja, med rockklassiker, precis. Mm. Rockbiro.
jag tycker inte att det flyger. Alltså, Biro som så här, för är inte det en annan typ av rock än vad Biro kanske... Han är väl mer depprock i så fall, va? Han känns ganska långt ifrån AC/DC, liksom. Eller?
Vi får fråga helt enkelt.
Ja, men håller du inte med mig? Rent auramässigt.
Hur mycket rock spelade du? Ja, men, ja, så är det. Ja. The Mission.
The Mission är alltid The Mission. Ja,
det
är fint.
Men Sisters of Mercy och The Mission.
Fan vad trött jag är på att jag ens kan hans band nu efter det där. Alltså, det skulle jag aldrig lyssna på. Ja. Nåväl, vi tar helg nu va?
Ja, trevlig helg på er. Ta hand om där ute, gå på fotboll och sprida ordet.
Precis så.
Ciao.